Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Efter VM är ishockeysäsongen nu avslutad så när som på de pågående Stanley Cup-finalerna mellan Boston och St. Louis. Och därför några hockeynoteringar. En 194 minuter lång måltorka, mer än tre hela hockeymatcher hade Vita Hästen under december månad i hockeyallsvenskan säsongen som gick. Nollan spräcktes mot Karlskrona. 194 centimeter lång är Mario Lemieux, av många ansedd som den näst främste spelaren i NHL-historien efter Wayne Gretzky. Montreal födde Super Mario, eller The Magnificent One som han också kallade, spelade hela sin karriär för Pittsburgh Penguins. 194 mål på 65 matcher släppte Pelle Lindberg in den säsong då Philadelphias legendariska målvakt blev första svensk att få pris som NHLs främste målvakt vid sina trophy. Det var 1985. Senare samma år avled Pelle Lindberg tragiskt i en bilolycka. 194 avsnitt av Sporthuset är vi uppe i nu! Ja, Sporthuset här med Radiosportens friidrottsexpert och Karlskrona Hockeys fystränare Miro Salar. Hallå där Miro.
Hallå där, nu var du tvungen att passa in där. Du, att vi släppte in ett mål mot Vita Hästen, det var ju för att stärka deras självförtroende. För hur tror du det gick i matchen? Vi vann.
Ja, det gjorde det.
Ja, vi gjorde det.
Annars extra mycket friidrott idag med anledning av Bauhausgalan som avgörs denna torsdag på Stockholms stadion. Det som förut hette DN-galan.
Ja, vi har alla en jätterelation till Stockholms stadion och DN-galan speciellt, så att jag ser verkligen fram emot det.
Expert på radiosporten sedan 2001, Miro Salar alltså. Och vi har finfrämmande med oss, nämligen två av dem som gjorde att vår start på vår gemensamma bana på radiosporten, Miro, från 2001 och framåt verkligen blev magnifik, eller hur?
Ja, men så är det ju självklart. Vi har ju fått en del beröm, Tommy, men det beror mest på de prestationer som våra friidrottare gjorde. Det är ju svårt att inte bli engagerad och positiv och glad och lyssna på oss, men framförallt för deras resultat de gjorde. Så den gyllene generationen som vi kallar dem, och ja, det är väl mycket vi har kallat dem.
Vi anropar helt enkelt Christian Olsson och Sanna Kallur. Är ni där båda två?
Jajamän!
Jajamänsan!
Vad fint att få vara med!
Ja, vi kan pira ihop lite, du och jag, Sanna, här. Ja, fortfarande, även om det var ett tag sedan. Vi var ju i London på friidrotts-VM för Eurosport och du är också med i vårt OS-gäng på Discovery.
Ja, det stämmer. Kul är det.
Vad gör du annars om dagarna just nu?
Just nu i maj är jag friidrottstränare på friidrottsgymnasiet här i Falun. Jag har ett litet vikariat bara, en månad.
Ja, du är i Falun, va, Sanna, just nu när vi pratar?
Ja, jag är i Falun. Stämmer.
Och Christian som sig bör på Sveriges framsida.
Det stämmer väldigt bra. Strax söder om Göteborg i Lindome.
Du har ju gått över i ett, efter karriären, i ett agentskap här, eller hur? Berätta.
Ja, manager, agent, vad är skillnaden? Ingen som riktigt vet. Men nej, jag har jobbat nu med mitt egna management här nu snart 5 år faktiskt redan. Så att jobba med Daniel Westfeldt och Stina Funke på JRS Sports Management.
Vad säger du om de här båda, Miro, som idrottsutövare och personer så som du känner dem, Christian och Sanna?
Massa positiva minnen från allt, men framförallt det jag ibland saknar bland idrottsmän, deras ödmjukhet och alltid tillgängliga. Oavsett om vi står med en mikrofon framför dem eller om man pratar med dem privat, så det är ju två riktigt stora föredömen.
Och vi har ju pratat en del om att det blir svårt att upprepa den gyllene generationen, men vi ska också prata om nu, kan det möjligen vara någonting stort på gång igen? För att få upp den rätta känslan, vad sägs om det här ifrån 2004 när vi satt där på Radiosportens kommentatorsposition och tittade ut över det mäktiga som hände i Aten?
Här kommer Olsson på ansatsen. 17 steg, 40 meter från plankan. 20 kvar nu, vänster upp på fot, vänster. Och där kommer han iväg på riktigt långt. Ja, det där är kanon. Över 17,75 tror jag, och vit flagg också. Christian Olsson, kanske ett guldhopp i Aten OS. Kanske ett guldhopp i Aten OS redan nu. Det är långt kvar, men det där meter långt. Det är inte 18 meter, men det är en väldigt fin träff han får, Christian.
Ja, det är betydligt bättre i andra steget. Här får han inte den här framåtrotationen som han fick i förra, så att det ska inte vara något snack. Det borde vara längre detta.
17,79. 17,79 på Christian Olsson. Det är ett nytt svenskt rekord.
Det är gåshud. Det är ju känslan liksom som jag, när du refererar, så kan jag ju verkligen se framför mig att jag är på ansatsbanan, att jag har de där 17 stegen framåt plankan och tankar som rusade genom huvudet. Kanske inte var så mycket i ansatsen, men nu när man ser tillbaka på det så här lite återspeglande, så är det klart att det var väldigt mycket som hände just där och då. Det var liksom mitt guld att förlora, och inte bara att vinna utan att förlora. Och då känner man liksom att det kryper på en känsla, hur man än vänder och vrider på det. Liksom att, vad ska jag göra för att jag inte ska misslyckas? Vad ska jag hitta den här känslan som gör att jag är där för att... Jag är trots allt inte ens varit i en OS-final innan jag klev in i Aten. Liksom.
Det där är intressant det du säger, för att du var ju superfavorit. Och det kommer vi kanske ha på svenskarna också. Vi ska återkomma till det. Både Daniel Ståhl och... Duplantis kan ju mycket väl vara guldfavoriter när vi kommer till exempel till OS i Tokyo. Och då är det här liksom, för vi pratar väldigt mycket om press att kunna klara av det då, som du är inne på där, Christian. Och du, Sanna, har ju också varit med om det, till exempel när vi kom till inför EM i Göteborg 2006. Får man väl ändå säga att du var favorit, va?
Ja, det tror jag nog. Så kändes det, och jag hade lite tur, men under inomhussäsongen innan EM i Göteborg, då var jag också, det var ett inomhus-VM i Moskva. Mm. Och jag hade presterat ganska bra, och det var liksom, för första gången så var jag i en position som, nu är jag verkligen i medaljläge så. Och då misslyckades jag totalt med fokuseringen. Jag gick igenom mixzone mellan loppen där och efter loppen, och fick frågorna liksom, ja men nu kan du väl ta medalj här liksom. Och jag verkligen lyssnade på det och tog in det och bara, ja, jag kan ta medalj. Det, hela mitt fokus, det mästerskapet var liksom, nu kan jag ta min första VM-medalj. Och inför finalen så var jag så vätskrämd att misslyckas. Så jag ville helst bara packa väskan och dra därifrån. Alltså jag grät och var helt... Jag ville helst inte gå in där. Men jag gjorde det. Och det blev ju faktiskt ett brons. Men hade jag liksom hållit ihop det, så hade jag mycket väl kunnat vunnit ett guld. Men den lärdomen, efter det så tog jag ju tur med liksom, hur ska jag fokusera? Vad ska jag fokusera på? Hur ska jag göra för att kunna prestera när det gäller? Och så visste jag att jag hade hemma EM bara några månader bort. Så det var otroligt viktigt, så här väcknings, ett litet uppvaknande så där.
Sveriges andra guld kan komma här. Och då gäller det för Susanna att få en bra start fram till första häcken i form också. Hon är uppe och leder just nu efter snart halva loppet. Hon är överlägsen Kallur. Bolmi där, Alossi där, Jenny en bit bak. Susanna går mot guldet. Bolmi tvåa, Susanna leder i sista häcken. Bolmi tvåa vinner! Guld! Susanna Kallur, guld! 12,59!
Jag har varit nervös. Jag har varit så kaxig.
Miro hade varit taxi, hörde jag.
Ja, jag var ju ganska självsäker där på att du skulle vinna då. Och sen så tror man det ända fram tills man ser de där finalfälten. Då ser man helt plötsligt en massa motståndare. Nej, men, ja, men hon är ju rätt bra med, och hon och den. Och, ja, då bör man liksom, jag som ska vara expert då, man vill ju gärna ha rätt också då. Och då bör man bli nervös att man har fel då. Så det blir två skäl man är nervös. Dels att någonting ska gå åt skogen, och sen att man själv ska ha fel. Så det är lite halvjobbigt. Men jag tänkte så här liksom, jag som aldrig har varit på era nivå då, jag hade ju önskat att få vara favorit någon gång. Kan inte det vara en skön känsla så här, att alla vet att, ja, herregud, alltså Olsson är bäst och Sanna kommer vinna det här. Alltså, hellre det än som en annan då som smög omkring i vassen där och hoppades på att man skulle komma någonstans i toppen.
Ja, men alltså, det var ju i Göteborg, om jag pratar för hur det kändes för mig då, när jag hade fått liksom koll på hästarna där i stallet. Då var det ju underbart att veta att jag har något som få kan slå. Och så liksom bara det här liksom, att gå in och njuta på en arena så där på hemmaplan och bara ta in det lite grann och bara, nu ska jag få göra det jag älskar mest i hela världen. Alltså, det är ju få saker i livet som slår det. Så är det ju. Men det kan ju också vara en fruktansvärt jobbig känsla också. Men det, är man i balans och harmoni, så är det ju, finns det ju inget bättre.
Tips till Duplantis, Stål och Company, som kanske hamnar i ett guldfavoritskap i stora tävlingar. Sanna och Christian, fokuset, hur bör det ligga? Vad säger du, Christian?
Jag tror ju liksom på det här att man ska fortsätta i samma mönster som det mönstret man använde, som tog en till den positionen när man blev nummer ett eller blev favoriten. Så att jag tror att man redan är proffs på det, även om själva kanske omgivningarna som är stort VM eller ett OS eller EM är annorlunda, så ska man försöka hitta tillbaka till det mönstret och de förberedelser som man brukar ha. Inte börja förändra det för att omständigheterna runt omkring har förändrats, utan att fortsätta på det spåret. För jag tror att det är det som kommer göra i slutändan att man blir framgångsrik även som favorit.
Det tror jag också, så här i, som man kan säga, hemma i vardagen, att verkligen sätta sig ner och fundera. Alltså ofta, och klura på, vad är det som gör att jag presterar som bäst? Och vara medveten om de här. Så att det är liksom, när man kommer till mästerskap, att det inte bara är en slump om man hamnar i rätt tillstånd eller så. Utan verkligen sätta sig ner och bena ut. Hur är det när jag presterar som bäst? Vad är det jag gör då? Och så att man liksom bygger in det som en rutin. Och att man hela tiden strävar efter de här tillstånden. Om man vill känna sig glad eller om man vill känna sig aggressiv. Eller och vad bäst när det gäller. Det kan hända av en slump, men vill man upprepa det många gånger, då är det ju liksom, det krävs ju att man verkligen studerar det.
Erfarenhet är ju också någonting som är otroligt viktigt. Och jag själv kände av det på mitt första OS i Sydney 2000. Liksom, att det, jag försökte förbereda mig så mycket, men jag visste inte hur jag skulle reagera förrän jag väl var på plats på ett sånt monstermästerskap som ett OS är. Och ta lärdom av det då. Jag gjorde inget jättemisslyckande eller fiasko. Jag blev 17, missade final med 11 centimeter. Men jag kände mig ändå liksom inte att jag kunde hitta den positionen där jag kunde prestera som jag kunde göra 4 år senare, för då satt jag med all den här kunskap och erfarenheten bakom mig. Jag visste hur jag reagerade och jag visste vad jag kunde förändra för att det skulle bli liksom lyckat.
Jag brukar bli rädd ibland då när jag hör idrottare som säger att man går in och bara gör den här tävlingen som vilken annan som helst, och då tror jag att man är ute och reser. Utan man måste skaffa sig den där erfarenheten, ha bra rutiner och jobba på det precis som ni snackar om här då. För jag tror att det kan vara väldigt, väldigt lurigt liksom, att man inte blir överraskad när man kliver in då på OS-stadion. Jag tror att det finns nästan ingen som inte blir berörd av det.
Veckans surr. Vi ska prata mer om svensk friidrott just nu med den olympiske mästaren, världsmästaren, Europamästaren, svenska rekordinnehavaren i tresteg Christian Olsson, Europamästaren på 100 häck, världsrekordinnehavaren på 60 häck Sanna Kallur. Det är en skaplig stjärngalleri vi har i sporthuset idag. Men apropå favoritskap som vi är inne på här, ishockey-VM nyligen avslutat, och där har vi ju verkligen ett exempel på det när favoriter föll och inte höll. Och istället så blev det en underdog som ingen hade trott, nämligen Finland som tar VM-guld. Ingen av er tre kom ifrån hockey från början, men är hockeyvänner vet jag. Vad tänker ni om det som hände? Dels att Tre Kronor åkte ut i kvarten med ett av de främsta lagen genom tiderna mot ett Finland utan NHL-spelare. Och sen att Finland då går hela vägen till ett VM-guld.
Det är en förbundskapten i finska landslaget som har en otroligt bra strategi. Han kan få ut det bästa ur varenda spelare. Men jag tror också att det handlar om att det var många som stirrade sig blind på de här meritlister och papper och så som var. Och sen så helt plötsligt så gick Finland in och slog Kanada i gruppspelet. Och jag tror att det var en trigger för Finland själva. Där de kände liksom att ja, men shit, vi som lag kan gå samman och prestera stordåd. Och det växte de med. Samtidigt som jag tror att det var många som underskattade Finland. Varav Sverige var en av dem. Som jag kanske också kan säga att jag tycker inte att det var ett fiasko det Sverige gjorde. Men de kunde inte riktigt hitta sig själva som ett lag med alla de stjärnorna. Och det är viktigt att vara ett lag. Det är ett lagsport och inte en individuell sport.
De kommer liksom från hela världen och sen samlas de här och så ska de på kort tid liksom hitta det här samspelet. Och ja, men med facit i hand efter det här VM:et så känner man ju verkligen att det spelar inte så stor roll att man har flest NHL-spelare med mest och finast meriter och hur man har presterat i de senaste VM:erna. Det är liksom här och nu och hur vi får ihop laget.
Det finns, tycker jag, två saker som man kan reflektera över i det här VM:et. Dels är ju det här då att finnarna då har ju byggt ihop det här laget och spelat ihop en längre tid och fått ihop det gänget. Sen tror jag också det har en viss betydelse då att en turnering är trots allt ganska kort. Det är inte så många matcher och då kan man spela på det sättet. Alltså jag lovar att hade finska landslaget och Kanada hade mötts i bästa sju då, så är det väl inget snack om att Kanada hade vunnit det här då. Det går inte att spela så defensivt, alltså man klarar inte det under så många matcher.
Vi la ut på Sporthuset Twitter, @sporthuset. VM i socken 2019, Tre Kronor utslaget i kvartsfinal. OS i socken 2018, Tre Kronor utslaget i kvartsfinal. Vilket var det största fiaskot? Eller var det ett fiasko överhuvudtaget? Och då tyckte de flesta att båda var fiaskon. Men och det var lite värre VM 2019 än OS 2018. Jag känner tvärtom faktiskt. För jag tänker så här att även om Finland inte hade ett NHL-proppat lag så tillhör de ändå de etablerade nationerna. Och att Sverige förlorade mot Tyskland i OS i socken, det tycker jag var en större skräll. Och lite grann överdrivet att det är sån enorm största superskrällen genom alla tider att Finland vinner bara för att de inte har NHL-spelare. För finska ishockeyspelare har ju alltid varit oerhört skickliga. Om man jämför med, tittar man på lagen i Mellaneuropa, Tyskland och Schweiz och så vidare, så är det oceaner till de stora nationerna har varit historiskt.
Ja Kiviranta, Suomi voittaa maailman mestaruuden. Muutama sekunti jäljellä, sekunnit kuluvat. Kaikkien aikojen temppu suomalaisessa jääkiekossa on tapahtunut. Suomi voittaa MM-kultaa numeroi 3-1. Voi herran pojat, minkä teitte!
Sporthuset 194.
Bauhausgalan i friidrott, den största tävlingen i Sverige sedan 60-talet, det heter ju DN-galan tidigare, kommer alltså idag när den här podden släpps. Dyk gärna upp på Stockholmsstadion. Det brukar vara, det är ju internationell strålglans verkligen när det handlar om en Diamond League-tävling i Stockholm. Och mycket svenskt också, intressant. Daniel Ståhl, världsettan i diskus till exempel, Andreas Kramer, EM-silvermedaljör på 800 meter, Tobias Montler, EM-silvermedaljör i längdhopp inomhus, Erika Kinsey, världssexa i höjd, några utav toppnamnen. Jag gav dig ett uppdrag, jag har gett några sådana här uppdrag genom åren, Miro, när vi har varit tillsammans på Radiosporten. Även Sanna har fått känna av det någon gång när hon har börjat komma in i experteriet, nämligen att göra en lista. Man älskar ju listor. Så nu då, Miro, en lista på de fem hetaste svenska friidrottarna just nu. Plats 5-1, varsågod.
Du och dina listor, du vet hur irriterande det är för mig. Jag vet inte om Sanna och Christian är att Tommy har ju haft kompislistor, ska ni veta.
Ja, det här är inte riktigt officiellt.
Jo, jag tycker att om jag ska lämna en lista så får du lämna en lista på, berätta nu hur du gjorde med dina kompisar, nära kompisar alltså.
Ja, men det här var när jag var liten då, så då,
typ 28-29 år eller?
Ja, just det. Nej, men, man, ni känner igen den då, gör ni inte riktigt alltså, man har lister då på olika saker när man är liten, men jag gick, tog det ett steg längre, så jag hade ju mina kompislistor då och kunde då gå fram så här: Janne, du har gjort en kanonsommar, du är uppe på andra plats nu till...
Ja, det är helt stört där. Det är sant det här. Hur skulle du veta? Det är inget han skämt om.
Nej, vidare.
Ja,
vidare
men, okay.
Till det som händer nu.
Ja, ja. Ja, ja.
Sporthuset listar.
De mest intressanta svenska friidrottarna just nu enligt Miro Salar. På femte plats:
Andreas Kramer, 800 meter. Kanske tidsmässigt man tycker då att han ligger för långt bak, men upplever honom som väldigt stark i mästerskapslöpningar och sådär, så att det kan bli roligt.
På fjärde plats:
Angelica Bengtsson i stavhopp. Jag tycker hon har tagit stora kliv, även om hon misslyckas det sista inomhusmästerskapet. Men jag tror att hon kommer ha potential för 4,80 och då kommer hon vara med och kriga alldeles högt upp i toppen.
På tredje plats:
kanske överraskande för en del, men Tobias Nilsson Montler gjorde ju ett otroligt hopp nere i Spanien här. Lite för mycket medvind, men över 8,40. Kan han fortsätta den här utvecklingen och också visat sig vara jättestark när det gäller mästerskap?
På andra plats på Miros friidrottslista 2019.
Ja, det är ju årets världsetta i diskus, Daniel Ståhl, som redan har kastat över 70 meter den här säsongen och hade en otrolig säsongstart med då alla kast över 69, då, alltså alla sex godkända dessutom. Svårt att se att någon ska kunna hota honom egentligen då, men mästerskap är en sak. Så vi kan inte ta ut något guld i förskott, men jag tror jättemycket på Daniel.
Och nummer ett:
ja, det kunde jag ju egentligen placerat även Daniel Ståhl då, men jag tar Armand Duplantis av det skälet att han hoppat stav, så att jag inte är riktigt objektiv. Men även han världsetta, hoppat redan över 6 meter andra gången i livet och verkar ju fortsätta utvecklas. Har svårt att se att någon motståndare egentligen har den utvecklingspotentialen som han besitter.
Vill ni veta allt om Duplantis i regi Miro Salar, varför inte gå in tillbaka till avsnitt 153 och avsnittet som heter Mon Dieu efter Duplantis enorma 6,05 och EM-guldet i Berlin i augusti månad. Vi har pratat väldigt mycket om Duplantis. Men det som jag undrar nu också, Sanna och Christian, det är vad ni är för bild av svensk friidrott efter Miros lista. Vi har ju pratat mycket om att den generation som ni tillhörde, den kommer aldrig komma tillbaka. Vi kommer aldrig få 3 OS-guld i ett och samma olympiska spel. Och dessutom ett antal andra världsnamn där uppe. Men nu har vi i alla fall 2 världsettor och det är inte så tokigt i form av Duplantis och Ståhl. Vad tänker ni?
Nej, jag tycker det ser väldigt, väldigt ljust ut. Det är ett helt gäng. Det är liksom Duplantis och Ståhl som är verkligen 2 superlysande stjärnor. Sen tycker jag den här listan, nu är det liksom 3, 4, 5 här. Men jag tycker det finns många fler också man kan fylla på med. Som bara ligger liksom strax där under och skulle kunna slå igenom.
Ja, men sen är frågan om vilken nivå vi pratar om, Christian, också. För när det är OS, om vi pratar OS-medaljer, möjligheterna för Sverige på den här tuffaste globala sidan.
Ja, det kommande OS:et så skulle jag nog säga att vi har 3 hyfsade, eller 2 riktigt bra, definitivt med Armand Duplantis och sen med Daniel Ståhl. Sen så höjer jag lite ett varningens tecken för Tobias Montler Nilsson. Det är ju liksom ändå att hoppa 8,43. Han hoppade, det var 2,4 sekundmeter medvind på det hoppet, men det ändå visar liksom att han har den tekniken, den kapaciteten för att göra sådana längder. Och den längden i ett OS kan räcka väldigt, väldigt långt. Kan vara mellan 6:e till första plats. Så jag ser också en kille där det här, jag kan se mig själv i att ett otroligt självförtroende som växer fram. Jag ser liksom att den här killen tar mer och mer plats på de stora scenerna och njuter av det här. Han är hungrig och den här hungern som han har är någonting som kan ta honom väldigt långt. Och jag tror att det finns långa hopp i den killen. Han är väldigt snabb, stark, explosiv, han är elastisk. Så att det finns mycket som talar för att han ska kunna hoppa långt även framöver. Så att får han en bra resa här nu är 2019 in mot Tokyo 2020, så tror jag att vi har tre personer som är där uppe kanske och slåss om en potentiell medalj. Sen så tror jag att det blir lite tuffare för de andra. Jag tror att det kanske ska hoppas på finalplatser och så vidare. Men vissa av dem kanske skulle behöva ytterligare en OS-cykel innan det skulle vara aktuellt att verkligen hitta hem och komma till den resultatnivån som behövs.
Vad är Bauhausgalan / DN-galan för er? Ni har varit med alla tre.
Som arena så och med publiken och den liksom ena stödet som vi hade under den här gyllene åren, alltså var det ju otroligt roligt att tävla där. Det var ju ett stöd som inte fanns från det som man bara promenerar från ingången bort till ansatsbanan, så var det ju liksom ena stående ovationer och applåder och laddat känsla, så att det var fantastiskt.
Jag har några av mina bästa ögonblick i livet från Stockholms stadion och Bauhausgalan och också tidigare DN-galan. Det är väldigt härliga minnen. Nu senast jag var med 2016 när jag gjorde comeback då efter många, många år bara tittandes på. Det är nog höjdpunkten. En av höjdpunkterna i hela min karriär.
Tänk sorlet när du skulle in där och springa comeback-loppet. Wow.
Ja, det var... Ja, och känslan inombords. Tänk dig det, du. Otroligt. Så jävla häftigt. Och sen min första, då hette det DN-galan. 99, tror jag.
Var det då du fick en nionde bana eller sånt där? Ute vid staketet nästan, eller?
Yes, en ytterbana hade jag. Och Ludmilla var där då med hennes comeback efter bröstcancern. Otroligt vilken stämning det var då. Då var ju hon liksom störst, verkligen så hyllad, och nu skulle hon göra comeback, och det var, och som 18-åring eller vad jag var, bara få glida in där på en liten ytterbana och få uppleva det här från innebanan var ju, ja, då kände man lite så här, det här kan man få vara med och uppleva om man hänger i.
Då gjorde vi debut på DN-galan samtidigt, du och jag.
Ja, vi är följts åt.
Men jag gjorde det i höjdhopp.
Ja.
Vad tog du för höjd?
Ja.
Det var det som var grejen, va? Jag tog inte någon höjd.
Okej, så kan du gå.
Rainer Söderberg som var tävlingsdirektör för galan då tyckte att det var viktigt att vi hade 2,15 som ingångshöjd. Någon höjd som de inte haft sen, om jag inte minns fel, och inte efter heller, eller där innan eller där efter. Så jag kom in och hade hoppat 2,20 och skulle gå in på 2,15. Gjorde tre snabba, så tycker jag satte mig igen.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Jag älskar kärleksbomba. 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 Idag.
Vi började ju sporthusets kärleksbombningar för några år sedan med att koncentrera oss på sporter. Sen ändrade vi statuterna till att det också kunde gälla idrottar eller idrottshändelser. Nu har vi haft en sväng tillbaka till idrotter. Och då kommer ju också definitionsfrågan. Vad är en idrott och en sport? Ofta har vi kanske hållit oss till Riksidrottsförbundets 70-talet idrotter, där ett antal sporter, förresten helgen som gick, fick nej på sina ansökningar att komma med i Riksidrottsförbundet. Det var många som sökte men fick nej. Bodybuilding och fitnessförbundet fick nej. Svenska Bridgeförbundet, Svenska e-sportförbundet, det har vi pratat om, e-sport fick nej. Svenska förbundet för funktionell fitness, Svenska kanotslalomförbundet, Svenska islandshästförbundet, Sverige lacrosse, Svenska paddelförbundet och Svenska surfförbundet fick nej. Sen var det två som uteslöts också för att de inte riktigt uppfyller kriterierna längre. Svenska kälkförbundet och Svenska landhockeyförbundet. Det här är alltså senaste nytt verkligen från Riksidrottsmötet. Ny medlem kom cheerleadingförbundet, Miro. Så den kom in och alla de där fick nej. Det gör att vi nästan måste kanske ha ett specialavsnitt så småningom. Så här, vad är kriterierna, eller vad säger du?
Ja, men det tycker jag. Men det var väl väldigt, väldigt olika. En del tycker man ju personligen själv att det är klart de ska vara med. Och sen andra då, ja, det är väl kanske lite mer tveksamt. Men hur ska man definiera vad olika idrotter är för någonting? Det är svårt. Det är svårt. Jag förstår komplikationen.
Förra veckan så drog vi CrossFit som inte finns med i Riksidrottsförbundet och heller aldrig har ansökt dit faktiskt. Men i CrossFitens hemland USA så finns ju till exempel CrossFit Games som är lite av ett VM, ett årligt evenemang som arrangeras sedan 2007. Och företaget som arrangerar den här tävlingen marknadsför den som det ultimata fitnesstestet och menar att den som vunnit tävlingen kan titulera sig världens mest vältränade person. The fittest on earth. Och det var svenskt på pallen senast tävlingen arrangerades.
I suffered and sacrificed everything to get where I am today. I won't stop now. My name is Lukas Högberg.
Den största svenska CrossFit-stjärnan där, Lukas Högberg, slutade på en mycket imponerande tredje plats i CrossFit Games i USA 2018. Vann gjorde den stora hemmadominanten Matt Fraser. Men med tanke på CrossFits roll utanför den, ska vi säga, ordinarie svenska idrotten, men väldigt stor som träningsform, så ska vi nu här i den här kärleksbombningen koncentrera oss på CrossFit som träningsform och inte som tävlingsidrott. Så Miro, vad skulle du säga, du som är fystränare, vad är egentligen CrossFit?
Man kan säga lite mer avancerad cirkelträning som vi alla egentligen har kört då. En kombination av styrka, konditionsträning som bygger i för sig, det mesta vi gör är ganska funktionellt, men alltså det ska vara många muskelgrupper inkopplade och dessutom ska du då ha en hög intensitet och mycket variation.
Hur mycket av det här har du prövat på när du har varit fystränare eller tränat själv? Frivändningar, militärpress, bänkpress, marklyft, armhävningar, handstående armhävningar, räckhävningar, det vill säga det man kallar chins eller pull-ups, dopp eller dips som det heter på engelska, knäböj, löpning, hopprep, rodd, lådhopp eller boxjump som det heter, jämfota hopp upp på en låda, och burpees.
Nej, men alltså allt nästan av det där du nämnde har man ju på ett eller annat sätt kommit i kontakt med och använts av det. Men skillnaden är att vi bryter isär det. Vi gör inte box jumps till exempel eller lyfter tungt när vi är alltså med den korta vilan som används och intensiteten som man använder, vilket gör då att kanske tekniken faller ifrån, man har inte samma powerutveckling och sådär. Så att, men som enskilda delar har man givetvis, jag menar, jag har ju provat på samtliga övningar som du räknar upp.
Vad är det fina med CrossFit som träningsform som du ser det?
Nej, men alltså för motionärer så tror jag liksom, då har man ju det här ultimata då, att man då faktiskt har då både styrketräning, kondition och allt det här. Och de här funktionella och komplexa övningar som man gör då. Man gör allt på en gång. Det innebär då att tränar man ett par pass i veckan så får man väldigt bra resultat. Pratar man då motionärer så är det ju en alldeles utmärkt, kanske en av de absolut bästa träningsmetoderna. Jag tycker det är betydligt effektivare än att till exempel bara sticka ut och springa, köra intervallträning eller löpning. Utan som det blir ju en väldigt, väldigt allsidig, komplex träning. Och det som ska vara då i och för sig då, belastningen ska ju vara då efter det man klarar av då.
Det är bara att gå in och titta på nätet för er på tävlingen där, CrossFit Games, så ser man ju vilka enorma, alltså hur fixar de det där?
Ja, men så är det ju. Men skillnaden är som sagt, om du tar någon av övningarna då, så ja, dips eller chins eller så vill vi ju göra dem på ett sätt som gör då att styrkeutvecklingen blir bättre. Man sträcker armarna fullt ut, man chippar inte och sådär. Här är man ute efter lite andra saker då, så att det blir ju en teknikinlärning. Och det betyder ju inte liksom att de här idrottsmännen som håller på med det här och som tävlar i det, de är ju grymt duktiga idrottare, det är ingen tvekan om det, men det är ju en helt egen gren. Mm. Däremot att lyfta ut det och tro att det här är den ultimata träningen som jag tyckte du upplevde. Jag upplevde att du sa det, att det här var den ultimata träningen, så är det givetvis inte det. Och jag tror att man förstår det lättare om jag säger så att skulle en maratonlöpare köra, hur bra han än skulle vara i CrossFit, så skulle han ju inte bli tillräckligt bra i maraton.
Ja, där kom ett bu, för som elittränare med specifik träning för vissa idrotter så är du inte odelat positiv. Vi måste skjuta in det här, även om det är en kärleksbombning, eller hur?
Nej, men så är det ju. Och sen kan man alltid diskutera. Jag menar, de håller på med tyngdlyftning, de håller på med gymnastik, de håller på med löpning. Men på vilken nivå? Och den här diskussionen om att man då är världens bästa idrottare, den har vi ju haft många gånger, du och jag, Tom, när det gäller mångkampen till exempel i friidrotten då. Det finns de som tycker då att, och det har väl jag tillhört lite grann, att de egentligen inte är bra på, riktigt bra på någonting, utan de är halvbra på allting. Och sen finns det de som tycker att det är världens bästa idrottsmän liksom, så att det, och kvinnor. Så att det där kan man vrida och vända på som man vill, utan det är väl en personlig uppfattning som gäller där. Mm.
Och du, Sanna, om du också ska hänga på här, så har ju du en podcast som heter Motionsklubben tillsammans med din syra Jenny. Och där ni ju tar er fram och, när det gäller olika typer av träningsformer, och ni måste väl ha testat det här, eller?
Som motionärer är vi ju liksom ute och famlar lite grann. Vi har sprungit häck i stora delar av livet och nu måste vi testa olika saker. Bland annat har vi testat CrossFit. Och det har ju ingredienser som jag älskar. Alltså jag älskar att lyfta tungt, jag älskar de här gymnastiska delarna. Men herregud, kan vi backa bandet och bara säga så här, får man kärleksbomba cirkelträning?
Ja, gärna.
Cirkelträning är Guds gåva till motionären. Du behöver bara 20 minuter och din egen kropp, och du kan göra hur mycket som helst.
Christian, CrossFit?
Ingenting jag prövar på så, även om det är många ingredienser i det som vi har gjort inom friidrotten med frivändningar och så vidare. Så att varje gång jag ser det så tänker jag bara, ja, men jag lyfter ändå tyngre än vad du gör. Jag har gjort 147,5 kilo, så du ser ut som en grekisk gud, men jag var starkare. Nej då, de är otroligt.
När kommer du se ut som en grekisk gud egentligen, Christian? När kommer det att ske?
Jag trodde redan jag gjorde det när jag var här, men där ser man. Nej, det kommer nog inte ske. Jag siktar nog in mig på att inte se ut som jultomten för mycket bara. Så får vi se var vi landar någonstans.
Vi borde egentligen haft Isabel Boltenstern här. Hon kollega till mig på Eurosport och Kanal 5. Hon är ju helt inne i CrossFiten, och hennes pojkvän Alexander Elebro tävlar också i den här sporten. Hon skrev så här i en krönika som en avslutning på det här ämnet. CrossFit är uppbyggt så att alla kan köra tillsammans. Oberoende av ålder, kön och tidigare träningserfarenheter. Man anpassar bara belastningen efter förmåga. Det gör att du kan träna ihop med syskon, föräldrar, världens starkaste man och en 8-åring. Ni väljer bara vikter men kan sedan köra jämsides. Jag har fått ett nytt sätt att se på min kropp. Tidigare tränade jag för att hålla mig i form. Jag räknade kalorier, skämdes för hur jag var skapt och använde träningen som bestraffning för någon kanelbulle som jag ätit. Nu är maten bränsle för att orka. Träningen är ett sätt att bygga upp en kropp som fysiskt pallar allt jag vill göra. Gemenskapen, folk hälsar på varandra, främlingar peppar varandra, stämningen varm, avslappnad, välkomnande. Allt så raka motsatsen till hur jag hade föreställt mig det. CrossFit måste vara det ultimata sättet att komma in i en ny gemenskap om man till exempel bytt stad. Killar och tjejer har lika rätt till utrymmet. På ett vanligt gym så upplevde jag ofta att tjejerna trampade bland konditionsmaskinerna, kändes obekväma när de skulle zigzacka sig fram bland herrarna i fria vikterrummet. Och jag har aldrig upplevt en träningsform som är mer omväxlande, mer genomgående eller mer träningsverksframkallande för den delen. Eftersom träningsformen är så effektiv blir man snabbt också bättre, och när man märker att man blir bättre så blir man glad. Och blir man glad i samband med träning så är halva jobbigheten borta.
Ja, men det låter ju helt underbart. Och det är ju sådär, alltså det är ju sådär träning ska vara. Att man tycker så mycket om det att man bara vill gå dit och ha roligt. Och CrossFit tycker jag också ska ha en eloge för att ha hjälpt till att liksom skapa den här platsen för tjejer i den här hörnan där det ligger skivstänger och fria vikter. För det, där vet jag att många liksom tvekar att gå in, motionärer och vanliga tjejer liksom. Så det har ju CrossFit betytt jättemycket för det. Och också ett uppsving i stort för tyngdlyftning, styrkelyft. Jag tror att de sporterna har rätt mycket att tacka CrossFit för.
Christian, hur ser din träning ut just nu?
Nej, det ser ganska bra ut. Jag tränar varannan var tredje dag. Någonting. Jag har mitt lilla Rocky-gym i Frådet. Jag har slängt in lite olympiska frivikter från Eleiko. Och sen ute och springer, spelar paddel. I och för sig formen blev lite sämre igår efter en liten bristning i vaden när jag skulle dyka på en stoppboll i paddel, men så är det. Gubbvader kanske.
Mm. Vi avslutar med din gubbbad, Christian. Tack för att ni var med oss.
Det var ett rent nöje.
Ja.
Ja, kul att vara med.
Och lycka till med podden där.
Tack så jättemycket.
Vi ska lyssna på den också. Vi tipsar om den såklart. Motionsklubben, Sanna och Jenny.
Motionsklubben med systrarna Kallur.
Och innehållsdeklaration igen. Vad gör ni i den podden?
Vi testar motionsformer. Varje vecka provar vi en ny motionsform och så intervjuar vi lite olika experter inom så här träning och hälsa. Och så pratar vi hur det går för oss som motionärer och olika träningsvarianter.
Stort tack för att ni var med i Sporthuset, Christian och Sanna.
Tack själv.
Öppet hus i Sporthuset.
Nu du Miro, äntligen får du en kompis från Rivieran.
Mm.
Ny gäst in i Sporthuset. Kalle Berglund, välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Sveriges främsta 1500 meters löpare med bara 200 delar kvar, om jag får säga så, med ditt personbästa till det svenska rekordet. 3:36
51 har 51. Jag sprungit på.
Och svenska rekordet, det är en från din generation Miro på 3:36:49, nämligen vem?
Jonny Kron.
Just det, han fanns med i samma landslag som du då, eller?
Mm, det var han definitivt. Nej, men vi har gjort jättemycket tävling ihop och många landskamper.
Och Olof Ström ligger då var för de som inte är helt geografiskt
ligger i västra Blekinge ungefär. Om Karlskrona ligger så långt öster man kan komma ungefär, så ligger väl Olof Ström nästan så långt väster man kan komma.
Hur ser ni i Karlskrona på Olof Ström? Jag menar, du skryter ju om att ni är på Rivieran. Tänker ni om Olof Ström? Ja, det är Olof Ström. Det är inte riktigt samma sak, eller?
Nej, Blekinge har alltid varit lite sådär, lite väst mot öst sådär. Men jag är ju inte uppväxt här. Jag är ju uppifrån Värmland, så att... För mig är det Blekinge och Olofström är väl, tillhör ju Rivieran. Och sen så ska vi ju alla i Blekinge vara stolta över det som ligger ganska nära Olofström, är ju Mjällby, om vi pratar fotboll till exempel. Mm. De vill vi ju alla ska gå, att det ska gå bra för. Och det gör det just nu. De är nykomlingar i Superettan och ligger, undrar om inte de ligger tvåa faktiskt, tvåa, trea någonting just nu.
Men nu är du ju baserad i Stockholm, ska jag säga. Du tävlar för Spårvägen.
Yes.
Och vi ville såklart veta var du känner att du står just nu i din löparkarriär. Du är alltså den som är den klart bästa svenska 15-meterslöparen. Och du har redan inlett säsongen på 3:37, bara en sekund från det svenska rekordet. Körde inomhussäsongen i vintras, startade jättebra, men fick sen någon problematik, va?
Jag blev sjuk tyvärr. Jag fick en veckas sjukdom och den är så kort säsongen, så då var det så nära till EM, så då vågade jag inte riskera någonting och börja gå på med träningen för hårt helt enkelt. Så det var därför jag inte sprang EM, men så det var tråkigt såklart. Men egentligen har allt mitt fokus legat på utomhussäsongen nu, för att det är såklart att jag vill ta det svenska rekordet, men det är inget jag fokuserar på, för att jag känner att jag vill gärna ta ett större steg än så att säga, än att slå PB med 200 delar eller vad det är. Det är ju inte så mycket, så jag vill gärna kunna sänka det svenska rekordet och mitt personbästa med någon eller två sekunder, för att liksom känna mig att jag är på rätt väg. Och så jag har sprungit 3:36 nu 3 år i rad, så att säga, mina musången också. Så jag känner att jag har hittat en stabil nivå.
Globalt då, sa man ibland, eller hur Miro, känt att det är lite kört om man springer 1500 meter att kunna vara med och fightas om de riktigt framskjutna placeringarna, med tanke på framförallt den afrikanska dominansen. Men just Ingebrigtsens kanske ger en hopp om någonting annat, de norska superstjärnorna, eller vad tänker du?
Ja, Filip var ju trea senast, det var ett världsmästerskap, så det är ju absolut bra, väldigt bra är det ju. Så det är klart man känner att det finns chans, och att om man gör det lika bra som de har gjort det, att vara med uppe och slåss. Och det är såklart min dröm att kunna vara med uppe på ett VM eller OS, att vara med i finalen och kunna, om man gör ett riktigt, riktigt bra lopp, kunna knipa en medalj. För att som sagt, i mästerskap så är det inte bara den som springer snabbast som vinner, det ska vara taktik och allting, så allt kan hända nästan i en mästerskapsfinal på medeldistans.
Peter Rosmark, en av våra hängivna lyssnare, skickade en fråga via Sporthuset podcast, vår hemsida och kontaktformuläret där. Hur ser relationen mellan distans och snabbhetsträning ut inom medel- och långdistanslöpningen nu för tiden? Råder det ungefärlig samsyn på relationen där? Alltså distans, snabbhetsträning för att få bästa utfall, eller finns det olika skolor? Går det att jämföra med hur det var förr på Gärderuds tid? Och då tänkte jag att det var lite kul att höra, apropå till exempel Ingebrigtsens träningsfilosofi, vad det är som gäller just nu.
Det är ganska likt egentligen som det var som från 80-talet. Den där, det var väl en liten period på 90, slutet av 90-talet, kanske början på 2000-talet, där man, som även amerikanerna, gick in i att man tränade väldigt hårda banpass och ganska tuffa banpass helt enkelt. Men vad man fått höra nu efter, det var väl kris i slutet på 90-talet för amerikanerna där, när det började gå lite dåligt ett tag. Men då var teorin att de började köra för hårt helt enkelt på banpassen. Det var liksom all out, som man säger, hela tiden, och tävling på träning också. Och just de passen sliter väldigt mycket. Jag tränar väldigt likt Ingebrigtsens, för det var någonting jag...
Vi ska se det när vi pratar Ingebrigtsens. Det är alltså Filip, Jakob och Henrik.
Precis.
Där Filip och Jakob båda är, ska man säga, världselit just nu, va? Henrik kanske lite på väg, han är lite äldre. Eller vad ska vi sätta honom någonstans i det?
Han var ju ändå trea på EM förra året, ja, 2004 på, ja, EM. Eller på 4 på 1500.
Dessa tre norska fenomen, kan man säga.
Ja, verkligen. Någonstans för ungefär ett och halvt år sedan så bestämde jag mig att nu ska vi börja ändra lite i vårt upplägg och gå lite åt det norska hållet, så att säga då. Så då inskaffade vi oss en laktatmätare. Så från och med då ungefär så mäter vi, jag och även Ingebrigtsens, de mäter liksom laktat på alla hårda pass. Och laktat, om vi ska för Kmyr och kanske kan förklara lite vad laktat är, som håller på med fysiken framförallt.
Nej, men i mjölksyra kan vi säga då, det känner ju alla igen då. Det är det man förr i tiden sa, oj, oj, oj. Man kan bli väldigt illamående till exempel. Och att det är ett gift, så är det ju givetvis inte, utan det är ett extra bränsle då när man har tömt sina depåer. Min tränarfilosofi så handlar det väldigt mycket om, för du pratade att man körde väldigt mycket kvalitet i USA och tidigare körde man väldigt mängd. Jag har alltid sagt så att man ska undvika träning i gråzonen, utan jag tycker då att har man ett antal riktigt högkvalitativa träningspass, så måste man ha ökad den lågintensiva träningen, så att man är i ytterkanter då. Så ska vi göra det i en skala från vitt till svart, så tycker jag att det man ska undvika är ju då gråzonsträning. Och det är min fråga till dig, Kalle, kan det här översättas på något sätt till ditt sätt att tänka träning?
Ja, du är faktiskt helt rätt inne på det. Det är precis det som har hänt i mitt upplägg jämfört med för ett och två år sedan, och som Ingebrigtsens kör, att man undviker helt enkelt i princip de hårda passen, utan man kör väldigt mycket, nu när vi ska komma in på frågan ännu mer, hur mycket som är distans och hur mycket som är hårt helt enkelt, så är väldigt, väldigt många procent av den totala mängden är i zon 1, som är vanlig distanslöpning, och ut och jogga. Och zon 2 som är tröskelträning, och då är man, om vi snackar vid laktat då, så är vi under liksom 3,5 i laktat, och det är ganska lågt. Alltså det är innan man drar på sig mjölksyra. Så då är, om vi springer grundträning då, så kanske jag springer runt 15 mil i veckan, och då kanske är drygt 100 km i zon 1, vanlig distans, och sen är nästan 4 mil i zon 2, tröskel. Det är ganska mycket generellt. Och sen är det bara ett pass som är lite tuffare.
Är det som ett litet blodprov ni tar?
Precis, vi stick oss i fingret.
Direkt efter intervallen?
Och kommer det lite blod, och sen tar man in en mätare. Och det gör jag på varje hårt pass. Och när jag springer tröskel då, som vi pratade om innan, som var 3,5 laktat, 3 där, då mäter jag liksom kanske varannan intervall för att se till att det går för hårt. Och det är också någonting, det där är ju väldigt Ingebrigtsens inspirerat, och jag tog hjälp av en norsk fysiolog som har bra koll på det här i höstas, som även har hjälpt Mikael Ekvall som springer maraton. Så det är mycket, jag snackar mycket med Ekvall och han fysiologen en del, och sen såklart får man ju ta sina egna filosofier också, för man kan inte bara kopiera helt annans upplägg, för man måste även anpassa det till sig själv också.
Länge var det ett stort svart hål det här du pysslar med i Sverige. Alltså medel-långdistanslöpning. Särskilt medeldistanslöpning. Alltså vi var ju på så många mästerskap, du och jag, Miro, på Radiosporten. Och det hände absolut ingenting. vad gäller svensk medeldistanslöpning. Men nu har någonting hänt. Det är du, det är Kramer. Vi hade Andreas Almgren här tidigare. På kvinnliga sidan har vi Lovisa Lind och Hanna Hermansson och Meraf Bata. Och det har varit medaljer på EM och så vidare, flera stycken. Vad är det som har hänt?
Vi kanske börjar bära lite frukt av den gyllene generationen, om jag säger som med Holm och Klyft och Olsson och hela det gänget, som att då kanske vi unga som var unga då började med friidrott helt enkelt.
Trots att det inte var deras grenar så att säga.
Nej, men jag började med friidrott, så var det inte att jag sprang. Det var att jag sprang 60 meter och hoppade längd och höjd och allting. Och jag tror att alla, och som du nämnde, har gjort den resan förutom Hanna Hermansson då, som kom från fotbollshållet.
Och långdistanslöpning också. Vi fick från Claes S. Eriksson, undrar om det var på Twitter, att Sporthuset. Jag vill höra er prata om maratonboomen på damsidan. Är det maratonboom? Det kanske du kan bedöma. Caroline Almqvist kommer som okänd löpare och gör bra tider. Tidigare till en hinderlöparen Charlotta Fogberg gör i sin debut den näst snabbaste tiden för svenska damer.
Allt är ju relativt såklart, och om man jämför med vad vi var för 10 år sedan kanske där, så såklart har det hänt en stor förbättring på damsidan maraton, och speciellt nu när det börjar gå under 2:30 för vissa damer, då börjar det bli riktigt bra. Och så vet jag att Caroline är väldigt ny i sin karriär, så det kommer nog snabbare också i framtiden. Men man kan väl säga 2014 tror jag det var, att förbundet gick ut inför EM i Syrs där, att det skulle vara lag på damemaraton och herrar också för den delen. Då blev det lagtävling, och då började vissa tjejer satsa på det. Och då har de fortsatt satsa efter det på maraton.
Det är Stockholm Marathon också i övermorgon när den här podden kommer ut. Så att det är en enorm, just på Stockholms stadion, både Bauhausgalan torsdag, Stockholm Marathon lördag. Har du sprungit maran någon gång?
Nej.
Du skulle sett minen där, han är helt chockad. Det är lite kul då, för man kan tänka sig att man är så bra på att springa långt. Jag menar, du skulle ju fixa det där utan problem.
Ja, alltså det skulle... Klart det skulle bli jobbigt.
Ändå tyckte du var en utopi, såg jag dina ögon.
Muskulärt skulle bli lite jobbigt på slutet, för jag är inte van att springa så många kilometer. Men skulle jag till exempel, om jag skulle få träna 10 veckor inför, så skulle jag klara det väldigt ganska enkelt och kunna förmodligen springa helt okej också.
Jag brukar skryta när det gäller maraton, när folk frågar om varför jag aldrig har sprungit maraton. Jag var en av de få som lovat att aldrig göra det. Men jag insåg det, för att jag gjorde nämligen en mångkamp och sprang 1000 meter. Och mitt pers där är 2:54. Vilket skulle innebära att jag hade hängt med första kilometern i världsrekordloppet han hade nu sist. Jag kommer inte ihåg vem det var nu. I Berlin, va? Ja, i Berlin. Mm. Alltså då sprang han, alltså han snittade på 2:54 per kilometer. Snabbare jag har som pers på 1000 meter. Det är sjukt liksom. Man fattar inte.
Nej.
Det går undan alltså.
Nästa fråga till dig, Kalle, från Ludvig Johansson. Han hade lyssnat på avsnitt 182. Var jag som pratade om det här med hur snett det kan vara ibland, hur vi ser på olika sporter. Jag pratade om bordtennis, enormt global sport som får ganska lite utrymme i media. Längdskidåkarna däremot, nästan status som rockstjärnor trots att sporten är väldigt liten. Och där fick Ludvig då tänka på VM i terränglöpning, ett mästerskap som anses vara världens tuffaste löpartävling. Extrem bana, löparna sprang genom lera, gigantiska vattenpölar, till och med upp på ett hustak. Dessutom mördande konkurrens då de afrikanska länderna har stenhårda uttagningar och formtoppningsläger inför det jättestort där, Kenya, Etiopien. Och mitt i allt detta springer en svensk doldis vid namn Robel Fia. Ska man uttala honom så? Fia.
Ja, något sånt. Ja.
Har du koll på honom eller?
Jag känner honom lite, vi tävlar för samma klubb.
Ja just det, han är spårvägen kille. Ja, i alla fall, han kom in på 17:e plats som bäst europé. Bästa svenska placeringen någonsin i mästerskapet. Men trots det, knappt en enda artikel om den här bragden som han skriver.
Det är ju kanske det tuffaste, i och med att afrikanerna får ställa upp med på vanliga VM, på friidrotts-VM, för de ställer bara kenyanerna eller afrikanerna upp med normalt sett. Varje nation får skicka 3 stycken plus en regerande världsmästare. Så då är det bara 3 kenyaner, 3 etiopier, 3 marokkaner, ja, och så vidare. Utan på terräng-VM får de skicka 6, tror jag, från varje nation. Och då blir det ju ännu tuffare, för att den 4:e, 5:e, 6:e kenyanen är fortfarande väldigt, väldigt bra om man skulle jämföra på banlöpning också och så vidare. Så.
Dessutom passar ju afrikanska löpare väldigt väl. De springer väldigt mycket på det sättet också i Kenya. Det är därför de är så duktiga på hinder ju.
Ja.
Alltså de springer, jag vet, när de tränar tillsammans så springer några i diket och så vidare, upp och ner. Och...
Jag har varit i Kenya på träningsläger.
Ja, du har det.
det var inte många platta meter där kan man säga. Det var antingen upp eller ner. Mm. Och det är också väldigt hög höjd, så det är extremt jobbigt att springa i backarna, tycker även jag. Så de blir väldigt, väldigt starka just på uthållighet och terränglöpning. Så det är klart att Robels prestation är ju extremt, extremt bra.
Men det är inte så också att, jag menar, om man blir 17:e, vilken sport det än är, oavsett global konkurrens, jag gillar ju globalitet, mm. så jag kan ju se tjusningen i att någon blir 17:e i bordtennis mm. eller badminton. Men om man kommer 1:a eller 2:a eller 3:a i en liten sport, så är ändå det mycket, mycket lättare att ta till sig. För en 17:e plats, det funkar liksom aldrig. Nej. Det går inte att sälja in en 17:e plats trots att det är ett globalt mästerskap, eller vad tänker du, Miro?
Nej, men så är det ju självklart, absolut. Men det
var
ligger
du 17 i Bob-VM förresten?
Ja.
Var det inte det du var, 17?
Ja, men det kan jag lova dig, det förtjänade absolut ingen uppmärksamhet. Inte det minsta.
Ja, men det är Bob-VM.
Ja, det kan jag berätta rolig grej om.
För att, hur globalt är Bob-VM egentligen?
Nej, men, ja, men Bob-VM var ju ganska stor och det är en olympisk sport. Så att det, men det roliga var när vi också skulle åka Bob-VM, det blev ju att det var en slump att jag gjorde det. Min tränare och några friidrottare skulle göra det. Och vi åkte ner då till Königssee, tror jag det var. Och jag tyckte det var kul att träna lite annat och sådär. Sen fick jag testa det och det visade sig att vi fick en bra starttid. Vilket gjorde då att jag petade en kille där.
Och du är ju sportälskare. Jag vet att du har lyssnat på många sportutsett avsnitt. Vilka är dina favoritsporter förutom friidrott?
Jag har alltid en liten lista och den pendlar lite såklart.
Listor!
Listor. Nu. Så brukar ha en topp 3-lista har jag. Och då är det amerikansk fotboll som leder just nu. Trots att det inte är säsong. Sen har jag Formel 1 på andra plats och sen är det hockey på tredje plats. Ah. Och som när man är Frölunda supporter så fick man jubla lite extra i vår. Så det var.
Du, en gemensam nämnare som jag tycker mellan er löpare, oavsett om man pratar med dig eller Johan Rogestedt som jag brukar prata med ibland, eller Andreas Almgren, det känns som att ni har studieskulder. På det sättet att ni intresserar er för, det är intressanta samtal, ni är inte bara i någon slags bubbla bara kring idrott utan har en bra omvärldsanalys och känns välutbildade på olika sätt. Och då tänkte jag på en fråga som kom här från Viktor Hård. Han skriver det att jag har pratat med en del elitsatsande längdskidåkare genom åren och det är inte alls ovanligt att man pluggar vid sidan av sin elitsatsning för att ha en plan B om elitsatsningen inte går i hamn. Och jag har även en del inblick i en del lagidrotter, elitnivå även där. Och där känns studier vid sidan om elitsatsningen inte lika viktiga. Självklart existerar det, men inte lika mycket som jag sett inom individuella idrotter. Jag inbillar mig att den individuella idrotten i större utsträckning lägger mer krut vid att ha en utbildning när karriären tar slut än lagidrottare. Individuella idrottare är mer varse om att det finns ett liv efter idrottskarriären jämfört med exempelvis hockey- och fotbollsspelare. Det var intressant att höra vad ni tänker om det här, Viktor Hård.
Om man jämför med en hockeyspelare i SHL-nivå idag som spelar i fjärde kedjan, tjänar ganska bra pengar då. Han tjänar mycket, mycket mer än vad jag gör och alla mina andra löparkompisar. Och nästan i de flesta i fredslaget ska jag säga att det är några få som tjänar lite pengar på det, men jag går knappt runt liksom, och då jobbar jag vid sidan om lite och pluggar lite också. Då blir det att då måste man ju tänka lite mer kanske på vad händer efter karriären om jag inte blir bättre än så här eller om jag blir skadad eller så vidare. Så då tror jag att man pluggar eller jobbar eller något sånt vid sidan om. Det är i princip alla löpare pluggar eller jobbar vid sidan om sin elitsatsning.
Du är ju individuell idrottare, före detta Miro, och du har hand om lagidrottare.
Ja, nämen alltså det är ju inget snack om det. Dels så borde de ju egentligen göra det för att ganska unga spelare, redan juniorspelare, alltså i 20-årsåldern då, om de får ta plats i en A-lagstrupp så har de ju inte förstligt betalt, men i alla fall så bra betalt så att de ska kunna plugga utan att behöva ta studieskulder och sådär. Och de har gott om tid för det är ganska behagligt jobb. I de tunga perioderna så tränar de dessutom mycket mindre än vad Kalle gör i tid.
Idag när den här podden kommer ut är det Bauhausgalan. Och vad gäller för dig där då?
Yes, jag ska springa 1500 meter mot ett riktigt bra fält. Så det ska bli kul. Det är i princip hela gänget, så ska jag säga. Ingebrigtsens bröderna, alla tre. Sen har vi ju världsmästaren Manangoy, lillebror Manangoy också med. Så det blir en familjekamp där mellan Manangoy och Ingebrigtsens. Sen har vi Kjerojot som kanske var bäst förra året i alla fall. Det är de absolut bästa med som springer, så det kommer bli en ypperlig chans att springa snabbt. Men det är lite vädret som kommer påverka kanske hur snabbt det går.
Vad är det perfekta vädret för er som springer då medellång?
Vindstilla. Så det är ju vinden framförallt som är det bästa. Alltså det måste vara, blåser det mycket. Det är framförallt också det mentala när man säger, ah, nu blåser det mycket liksom, och sen ska haren. Det blir jobbigare för haren att springa där fram också. Kanske det blir ojämnt tempo och så vidare.
Ja, men det är dags. Vi gjorde ju faktiskt inte det förut. Det är dags att ta en lapp ur kärlekspåsen här. Och då ska ju Kalle få äran att göra det, eller hur Miro? Till nästa avsnitt. Och Jens Fjällström och Lasse Granqvist är tillbaka. Grundarna av Sporthuset, höll jag på att säga. Innan vi drar lappen ska vi tacka er som skickade in till @sporthuset på Twitter eller Sporthuset podcast på Instagram kring våra avsnittsnummer. Pontus Karlsson, Jonathan Smeds, Christer Wislander och André Ulfborg. Han skickar så här 40 alternativ varje vecka, André Ulfborg. Det är otroligt imponerande research. Jag tror faktiskt inte jag tog något av dessa. Det var lite, kanske inte var så schysst, men det är jättebra att vi får in många olika förslag. Ja, men då kör vi en lapp från påsen där till nästa vecka.
Får man dra den berömda kärlekspåsen?
Ja, det du ser, den är... Hur många, se. Finns några lappar kvar, eller?
Några stycken.
Ja, det finns lite kvar.
Ska vi se, vi lappen.
Ja, se om det blir Fjällström som får...
Casting.
Mm. Vet jag knappt vad det är.
Det här måste du veta vad det är, Miro. Casting.
Ja, jag är en polare som har tagit mängder av VM-medaljer. Det är olika former då. Det finns ju, om man kastar på fem olika plattor, och det är längd, ja, och det är fluga,
det är alltså
som,
det är fiskespö.
Ja. Öppen haspelrulle,
fiskespö på land.
Ja. Inga riktiga fiskedrag bara, utan det är lite små. Ja, kulor där framme.
Avslutningsvis, innan vi stänger avsnitt 194, är vi på väg mot det som inte skulle vara möjligt, nämligen en ny gyllene generation, eller ska vi sätta oss ner och lugna oss lite? Jag tänker på, vi har haft Christian Olsson och Sanna Kallur med idag. Men det stormar fram nya svenska friidrottare. Vi har två världsettor och många därunder. Vad tänker ni om det, Kalle och Miro?
Jag tror absolut det är möjligt att kanske just tre guld är ju såklart extremt tufft. Men om man bara kollar vad vi har lite nu, så har vi Daniel Ståhl som absolut en rimlig kandidat. Duplantis, helt rimligt. Och sen bara nu häromveckan så hoppade Tobias Nilsson Montler 8.43 med lite mycket medvind, men det var inte jättemycket medvind vad han fick ha, så det känns som han har något väldigt bra på gång bara där. Och sen har vi en fin generation på medellångdistans såklart, och så det känns som att vi är på väg mot något stort, och det fina är att alla är fortfarande ganska unga.
Mm. Hade du frågat mig för 2 år sedan så hade det varit helt omöjligt. Nu börjar man ändå se rimligheten i det, men att vi ska få 3 guld, det är svårt att tänka sig att det ska hända igen.
Vi ses alla i olika roller på Bauhausgalan. Jag ska vara där också och hojta lite på dig, Kalle. Och Miro, håll ordning på det här nu på kommentatorpositionen, om det här med om det är vind eller inte när det är 1500 meter.
Ja, det är det första jag kommer ta upp.
Tack för idag allihopa.
Tack.
Tack så mycket.
Hej då.
Tack.
Lycka till, Kalle.
Tack så jättemycket.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippi!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.